Tack Irma för den sången. There's another in the fire. Alltså det finns en annan där i elden med dig. Texten hämtad från Daniels bok, Sedrak, Mesak och Abednego som går in i den här brinnande ugnen. Och kungen som står utanför som frågar, hur många var det vi skickade in? Var det inte tre? Jo, det var tre. Men varför står det fyra där inne? Jo, därför att det fanns någon som var med dem där, i den där elden. Och vem var det som var med dem där inne i elden? Det var Jesus själv. Det finns en annan i din eld. Det finns någon som står vid din sida. Det finns någon som går med dig genom de här vattnena som liksom vill tränga in över ditt liv. Någon som vill göra en väg för dig. Gud är med dig i den situation där du befinner dig. Och där du är. En fantastiskt bra och fin sång att komma ihåg att det är så det är. Vi håller ju på och predikar utifrån Efesebrevet och Guds vapenrustning är det idag som gäller. Det är alltså Efesebrevet 6 vi ska vara i. Och vi ska ta detta, det är från Efesierbrevet 6 och 10 och så ska vi läsa några verser och sen så ska vi försöka gå igenom den här delen utav Efesierbrevet. Efesierbrevet 6 och 10 och 11, där står det så här: hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. När du har en speciell uppgift, när du ska göra någonting, oavsett vad det nu är du ska göra, om du ska spela fotboll eller om du kanske ska spela hockey, jag vet inte hur många det är som gör det, men, eller om du ska gå på en vandring ut i naturen, eller om du ska bygga på ditt hus, eller vad det är för någonting du ska göra, eller om du ska gå på en fest, så är det så här att du använder dig av olika typer av utrustning. Du klär på dig någonting som passar för det tillfället. Du kommer inte i dina arbetskläder till en fest, troligtvis i alla fall inte, gör du inte det. Och om du ska vandra i bergen, så har du inte festkläderna på dig, utan du tar på dig rejäla kängor, bra kläder och vad man nu kan behöva. Om man inte vet det, då frågar man Sören och så vet han det. Och så vet man, det här är vad jag ska ha med mig för att jag ska lyckas. Och det här som vi nu tittar på, att ta på sig Guds rustning, det handlar om att ha rätt klädsel på sig för det sammanhang som du och jag befinner oss i. Därför att Bibeln säger att du och jag befinner oss i ett krig. I ett sammanhang där det råder ett krig mellan det onda och det goda. Och mitt i detta så finns vi människor, vi som tror på Jesus. Och då måste vi ha på oss rätt utrustning för att kunna klara ut detta. För att klara av att liksom fixa det här. Här står det om Gud, att ta på oss Guds rustning, att hämta styrka från Herren så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Alltså många gånger så är det ju så här att vi har ju inte direkt svårt, eller många av oss har inte svårt för Gud, tro på Gud, tro på någonting som är gott. Ofta när man pratar med människor så är det hyfsat många ändå som kan tänka sig att det finns någonting som är en högre makt. Men däremot så är det så att det kan vara svårt att relatera till det onda, till djävulen, till detta. Är inte det här lite granna, lite medeltida tänk liksom? Har vi inte lämnat det här lite granna med djävulen? Är det verkligen sant liksom? Att det finns en god Gud, ja. Absolut, men finns det liksom en ond, så att säga, motsvarighet eller så? Jag tror att det är en del som kämpar och funderar över de sakerna. Den ena saken är ju att Bibeln lyfter fram att det faktiskt förhåller sig på det sättet. Den andra saken tycker jag att man behöver fundera på, det är när man ser ut över världen. När man ser krigen, när man ser svälten, när man ser förljugenheten, när man ser hur människor behandlar varandra. När man ser allt detta som finns i vår värld, då är det svårt att tänka sig att det inte finns ondska. Därför att det är ju faktiskt så här att om du läser Bibeln från första kapitlet där, så står det om människan, att människan skapades till Guds avbild. Du och jag skapades till Guds avbild. Hur kan någonting som är skapat gott, skapat till Guds avbild, ställa till med så fruktansvärt mycket ont om nu Gud är god? Ja, det enda möjliga som jag ser, det är ju att det faktiskt är så som Bibeln säger, att vi människor har avfallit från det som vi egentligen ska vara. Och sen så vandrar vi inte på Guds vägar, utan vi går på onda vägar istället. Det finns en andlig realitet. Jesus, han pratar om djävulen och då säger han att djävulen, han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Det är liksom hans uppgift. Och tittar vi i världen så är det väl så att vi ser att det är ganska mycket av det. Men det finns också väldigt mycket utav hopp, utav godhet och kärlek. Det får vi aldrig glömma bort. Bibeln, eller jorden, det är Guds jord. Men jag tror att en sak som är problemet för oss när vi funderar över detta med ondskan, det är att många gånger så kopplar vi det mer till en bok som skrevs på 1300-talet som heter Divina Commedia, som är skriven av Dante Alighieri. Vi kopplar mer den andliga verkligheten och hur djävulen och demoner och sånt här fungerar till den boken än vad vi faktiskt gör till det som står i Bibeln. Och det är ett stort problem. Därför att den bilden som Divina Commedia, eller den gudomliga komedin, tack. Den gudomliga komedin säger, alltså det har ingenting med Bibelns verklighet att göra. Det är en uppdiktad fiktion. Men det ställer till det för oss. Därför att det ger oss bilder utav hur den andliga världen är som inte stämmer. Nu ska vi inte gå ner för djupt i den tanken, men i alla fall, det är viktigt när man funderar på de här sakerna att faktiskt gå tillbaka till själva källan, den enda källan som vi ska gå tillbaka till, nämligen till Bibeln, som beskriver hur det här förhåller sig. Så vi befinner oss i en kamp, men i den här kampen så står vi inte ensamma, utan vi hämtar styrka hos Herren. Gud är på din sida och min sida i detta. I första Petrusbrev 5 och 8 så står det så här: var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Så fungerar alltså detta onda. Det cirklar omkring dig och försöker hitta din svaga punkt. Försöker hitta det där du har ett problem eller där någonting inte riktigt fungerar i ditt liv, och så slår det ner just på den ömma punkten som du har. Där du är som mest sårbar, där kommer anfallen att komma. Djävulen cirklar runt på det sättet och försöker att fälla oss. Och därför så är det så viktigt att vi är rustade, att vi vet vart vi ska gå, hur vi ska tänka. Så fortsätter det. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ja, det här det förstår vi ju inte så mycket av egentligen. Vi förstår inte riktigt vad de här olika sakerna är, eller vad de här riktigt vad det står för. Kanske är inte det viktiga att förstå vad de här sakerna orden står för. Kanske är det bara det viktiga att egentligen förstå att det finns ett motstånd till Gud och därmed också ett motstånd till dig och mig. Och faktiskt att komma ihåg det, att inte glömma det, att du befinner dig mitt i den där kampen. Och därför så står det så här då i 6:13. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Återigen då den här uppmaningen, ta på dig Guds rustning. Och så efter detta då så kommer en genomgång av de här olika delarna som du ska ta på dig. Och de ska vi nu försöka gå igenom. Efeserbrevet 6:14-15. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Mm. Sanningen som bälte. Bältet som håller ihop rustningen, som håller ihop det här pansaret och håller upp den så att liksom saker och ting är på plats. Vad är det egentligen för sanning som det handlar om? Ja, Jesus han säger ju så här i Johannes 14:6 att jag är vägen, sanningen och livet. Du vet, det finns många olika sanningar i vår värld. Men det finns bara en enda sanning som kommer ifrån Gud. Och den sanningen, den är i Jesus Kristus. Det är han som är sanningen. Det är alltså det som han säger om dig. Det som han säger om vår värld. Det är det som är sanningen. Och det är det som vi behöver spänna omkring oss. Vi behöver komma ihåg vad det är han har sagt om oss. Därför att det är så lätt att höra alla andra röster. Men du behöver veta, vad är det han har sagt? Vad är det han står för? Du behöver veta att du är älskad av Gud, att du behöver honom. Du behöver veta att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Du behöver veta att den som tror på honom, han ska bli räddad. Du behöver veta att Jesus är vägen till Gud. Du behöver veta att Jesus är livet. Du behöver veta att följa Jesus, det kostar allt. Alla de här sakerna behöver du veta. Du behöver ha det som en sanning omkring ditt liv. När du släpper på de här sakerna så faller liksom rustningen av dig. Men om du klär dig i sanningen, om du klär dig med Jesus och kommer ihåg vad han har sagt, då får du rätt utgångspunkt. För sanningen om dig är ju att i Jesus Kristus så är du helig. Sanningen om dig är att i Jesus Kristus så är du förlåten, du är rättfärdig, du är fri, du är upprättad. Det är ju sanningen om vem du är. Inte i din egen kraft, inte för att du har lyckats leva ett sådant liv, utan därför att Jesus har gjort det för dig. Och det är sanningen om vem du är när du säger, Jesus, jag tror på dig. Därför ska du spänna på dig den här sanningen i ditt liv. Sen kommer då detta med rättfärdighetens pansar. I Romarbrevet 3:26 så står det så här. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Så vad är rättfärdig? Vad är rättfärdighet? Jo, rättfärdighet är alltså Gud. Han är rättfärdig. Han gör aldrig fel. Utan det han gör, det är liksom det är rätt. Och du har din rättfärdighet i Jesus. Du har inte din rättfärdighet i att du följer vissa lagar och bud. Du har inte din rättfärdighet i att du lever upp till någon form av moralisk karta som du läser om i Bibeln. Det är inget fel att göra det. Det är inget fel att göra rätt. Det är bra att göra rätt, eller hur? Det är det. Men du blir inte rättfärdig av det. Du blir rättfärdig av det som Jesus har gjort för dig. Det är vad du iklär dig. Det är det du ska ta på dig. Det är det du ska komma ihåg. Att det är han som gör dig rättfärdig. Inte vad du själv gör. Men det här är ju svårt att ta till sig, för att vi är ju så programmerade till att tänka att vad jag gör, det är det jag är. Om jag gör någonting på det här sättet, då är det jag är, tänker vi. Men Bibeln säger egentligen tvärtom. Du är det som Jesus har gjort för dig. Det är det du är. Du är rättfärdig. Sen av det, när du går i Jesus och med Jesus och iklär dig honom, så följer det att du faktiskt blir mer lik Jesus utav bara farten. Så är det. Därför att Jesus påverkar ditt liv. Den helige ande genomsyrar ditt liv. Och då blir du med tiden mer lik Jesus. Om du vill det. Om det är det som brinner i ditt hjärta. Om du säger jag vill vara mer lik Jesus. Då kommer du bli det. Nästa sak då, villighetens skor. Alltså det är ju så här att i en strid så är det ju odugligt att bara stå still, tänker jag. Jag tror att jag har rätt när jag säger så. Jag kan inte så mycket om krig, men jag tror att det är ganska odugligt att stå still. Därför att när du står still, då är du lätt att träffa. När du står still så kan fienden hitta dig väldigt enkelt. När du står still så är du liksom inte på väg någonstans, och får du ett anfall och någon kommer emot dig, hur ska du då kunna försvara dig? Men om du är på väg, om du har en riktning, om du vet vart du ska någonstans, om du har en plan, liksom, ja men det är det här jag ska göra, om du är på gång, då är du svårare att få på fall. Jesus han säger ju i Matteus 28, då säger han så här, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Han har ju lagt ner det här i oss. Han har sagt till oss att vi ska vara det folket som faktiskt är på väg. Vi ska inte stå still. Stå inte still. Stanna inte av i din tro. Gå framåt i din tro. Hur ska du göra det? Gå mot Jesus. Sluta aldrig att läsa din bibel. Sluta aldrig att be till honom. Sluta aldrig att umgås med andra kristna. Sluta aldrig att gå på möten i kyrkan. Alla de här sakerna behöver du om du ska komma rätt. Om du ska ha rätt inställning. Alltså, det går inte att liksom tänka att ja, men jag kan ha församlingen lite grann på avstånd. Och så kan jag göra ett gästspel här och där. Min vän, det funkar inte. Vad vi behöver det är att komma till Jesus hela tiden. Vi måste ha en riktning och vara på väg någonstans. Villighetens skor att göra det som Jesus säger att vi ska göra. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. När det gäller trons sköld så är det ju så här att vi behöver ju någonting. Alla soldater behöver någonting som kan skydda ifrån fiendens attacker. Och det som vi har att hålla framför oss och skydda oss bakom, det är ju tron på Jesus. Tron på allt det som han har gjort för oss. Det är det som är vårt skydd. Att veta att okej, det här är sanningen. Det här som Jesus har gjort för mig, det kan jag skydda mig bakom. Men du vet, om du kryper ut, jag vet inte om du kryper ut från en sköld, men liksom om du liksom tar bort skölden, om du tar bort tron, om du tänker bort den och tänker att jag ska leva mitt liv utan det här, då kommer du kunna träffas av allt detta som kommer ifrån den onde. Det gäller att hålla tron framför sig, att lita på Gud. Tron på att alla Guds löften som finns i Bibeln har fått sitt ja i Jesus. Liksom. Det är det som vi behöver hålla framför oss. Nu är det ju så här att nu skulle man kunna säga väldigt mycket om alla de här olika bitarna, men vi tar en lite snabb genomgång. Så därför så går vi vidare med frälsningens hjälm. Frälsningens hjälm. Alltså, du och jag, vi behöver ju någonting som skyddar våra tankar. Om det är någonstans som kampen står, så är det ju i våra tankar. Det finns så mycket tankar som flyger genom huvudet varje dag. Och det finns också så mycket som hela tiden påverkar oss utifrån när det gäller våra tankar. Och då säger Bibeln att vi behöver ha på oss frälsningens hjälm. Jag vet inte vad du har för tankar under en dag. Men tankar som jag vet att många har, det är ungefär så här att jag duger inte, jag är inte tillräckligt bra. En del tänker så här att ja, men jag vet att Jesus älskar alla människor. Det är jag övertygad om. Men jag är inte helt säker på att han älskar mig. Kan han verkligen göra det? Att han älskar alla andra, det förstår jag, men kan han älska mig? Man kan tänka att man är värdelös. Jag kan ingenting. Man kan tänka att ja, men det gör väl ingenting om jag fuskar lite granna på det här provet. Eller det gör väl ingenting om jag ruckar lite granna på de här reglerna. Egentligen, jag menar, vem är det som egentligen kommer till skada om jag gör det? Det gör väl egentligen inte så mycket. Det kan vara en tanke som kommer. Eller man kan tänka att oj då, nu kom de på mig här med den där saken som jag skulle ha gjort och sen har jag inte gjort den riktigt. Men om jag drar en liten så här vit lugn så blir det ju bra. De blir nöjda och jag kommer ju undan lite grann också. Det är tankar som kommer och går hos oss. Jag vet inte hur du tänker. Du kanske tänker så här, vad är han för en pastor? Tänker han sådana där saker? Så får han ju inte tänka om man är pastor. Va? Han ska ju minsann tänka rätt, kanske du tänker. Och det ska jag ju. Jag ska ju tänka rätt. Och det ska ju du med. Du ska också tänka rätt. Men hur ska vi lyckas att tänka rätt? Ja, det enda sättet att tänka rätt är att ha ett skydd för våra tankar. Det är att veta vart vi ska gå för att få nya tankar. Frälsningens hjälm ska vi ta på oss. Vi ska ta på oss det som Jesus har gjort för oss och så ska det fylla våra tankar. Så att det tränger undan allt annat detta som vill lägga snabben för oss. Som vill tala om för oss att vi inte duger. Som vill säga att det går aldrig bra. Som vill säga att det spelar inte så stor roll hur vi lever våra liv. Allt sånt där ska ut och istället så ska en annan tanke in. Och vad är det? Jesus har gjort någonting för mig. Jag är räddad. Jag är frälst. Jag betyder någonting, för Jesus dog för mig. Jag kan göra någonting, för han har gjort någonting för mig. Han tror på mig. Jag kan tycka om mig själv. Jag vill inte rucka på sanningen. Jag vill försöka stå i sanningen. Därför att jag tror på Jesus. Därför att jag vet vad han har gjort. Frälsningens hjälm, att ta på sig den, att söka skydd i honom. Man behöver påminna sig ständigt om vad frälsningen innebär. Och sen då, andens svärd som är Guds ord. Och det här vapnet är ju det enda vapnet som egentligen då, eller det enda i vapenrustningen som är till för att man ska kunna anfalla. Och det enda som också faktiskt kan fälla fienden, det är detta, andens svärd som är Guds ord. Det går inte att komma med sina egna ord och tankar liksom i den här striden. Det funkar inte. Det enda som funkar, det är att grunda sitt liv i Bibeln. Att veta vad är det Gud har sagt. Och därför så behöver du och jag läsa Bibeln. Vi behöver ha en ständig kontakt med denna bok. Och då vet jag att det är så här att du, ibland när du läser Bibeln så tänker du så här, men jag fattar inte det här. Jag förstår inte varför Gud sa det här. Jag fattar inte varför, vad menas med detta? Och vet du, då ska du inte tänka så här, jag lägger undan Bibeln för det verkar som att det är så mycket som inte stämmer. Det är inte rätt tanke. Rätt tanke är att tänka så här, okej, jag fattar inte det här, men kanske finns det någon annan som kan hjälpa mig att förstå det här. Om detta tillhör Guds ord, om det här är en del av det som Gud har sagt, vad får det för implikationer i mitt liv? Hur ska jag förhålla mig till detta? Du och jag, vi behöver brottas med Guds ord. Det sämsta vi kan göra är att lägga ifrån oss Guds ord och tänka att det där spelar nog inte så mycket roll längre. Det spelar all roll i världen vad Gud har sagt. Du kan inte byta ut, vi som församling kan inte byta ut Guds ord mot att tänka, ja men det här är nog en bra tanke. Det funkar inte. Det funkar inte i ditt liv heller. Du kan inte byta ut det som Gud har sagt. Men däremot kan du ställa dig frågan, vad betyder det här för mig idag? Vad betyder det för oss? Och ibland kommer du fram till att jag fattar inte det här. Det här är svårt. Då får det vara så. Det är okej att det är så. Det är okej att brottas med Guds ord. Men vi får aldrig städa undan Guds ord. För vad har vi kvar då? Vad är det vi ska ta bort? Någon kommer säga att ja, vi tar bort den delen. Någon kommer säga att vi tar bort den delen. Och någon kommer säga att, ja men hör du, det här med jungfrufödsel, det låter väldigt ologiskt. Det kan aldrig ha hänt. Är det inte bättre att vi i den här världen som vi lever i idag faktiskt erkänner att här är det en, det är någon form av skröna som har kommit in, det är inte det som har hänt. Vi kan ta bort den. Och detta med att Jesus dog, ja det kan vi ju tro på att han dog, men att han uppstod. Det låter ologiskt. Är det inte snarare så här att detta som hände med Jesus på korset, det är ju någon form av bild, en metafor för vad vi ska tro. Och helt plötsligt så blir inget av det som står i Bibeln giltigt. Så kan vi inte behandla bibelordet. Det går inte. Vart ska vi dra gränsen? Vi har fått en gräns. Församlingen, i den första församlingen, att de tog emot de här orden och sa, detta är Guds ord, det här är vad vi har att förhålla oss till. Och ända från den dagen och framåt så är det det som vi kristna har att förhålla oss till. Vi kan inte ta bort någonting. Men däremot får vi brottas med texterna, kämpa med det och tänka, hur ska vi förstå det? Och hur ska vi förstå det idag? Vad betyder det i grunden då, och vad betyder det för oss nu? Okej. Andens värld. Guds ord. Se till att du är laddad med det. När djävulen kommer till och möter Jesus, eller när Jesus går ut i öknen och möter djävulen, så är det ju så här att djävulen använder ju själv Guds ord för att få Jesus på fall. Men han använder ju bara brottstycken av det liksom. För att liksom, han vill... Han gör ju så, han tar en sanning och sen så vrider han till den så det blir osant. Och hur svarar Jesus då? Jesus svarar alltid tillbaka med Guds ord. Jesus använder det, vi behöver använda det. Vi behöver stå på Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Det här är liksom krigarens ställning. Det är en böneposition. I det som du och jag möter, att möta det i bön. Att möta det i att Gud har makten, Gud har kraften. Inte jag själv, men han. Det är han som kan hjälpa mig. Det är han som kan ta hand om det här. Håll er vakna, tröttna aldrig i er bön för alla de heliga. Och när du ber, be inte bara för dig själv. Ber för dina bröder och för dina systrar. Be för alla de som behöver det. Jag behöver dina förböner. Du behöver mina förböner. Vi behöver be för varandra. Och vi uppmanas till att be ständigt. Så mycket vi bara kan. Varför? Därför att det är på allvar. Det är på allvar. Det är sant, det här som står här. Och därför behöver vi en daglig uppkoppling till Gud. Därför behöver vi Guds vapenrustning. Därför behöver vi grunda våra liv i Guds ord. Därför att det är allvar. Därför att det betyder någonting. Därför att det gör skillnaden på om man förlorar slaget eller om man i Jesus vinner slaget. Hämta nu styrka av hans oerhörda kraft. Jesus är på din sida. Så är det. Och idag så får vi hämta kraft hos honom. Vi ska sjunga lovsång tillsammans. Och i den här stunden när vi sjunger tillsammans och när vi är i bön tillsammans, så kanske det är så här att du känner att du vill ha förbön. För någonting som du står i just nu, då vet du det, att då får du jättegärna komma fram, och det finns förebedjare som kommer sitta här framme och som ber för dig och som hjälper dig i det. Tillsammans så blir vi starkare. Tillsammans när vi kommer till Herren så får vi kraft. Och nu så uppmanas vi till att hämta styrka hos Herren. Så hämta styrka, kraft nu. Hämta styrka och kraft nu hos Herren. Och då ska jag säga så här också. Om det nu är så här då, att du tycker att det är svårt att hämta styrka och kraft i just i lovsång. Alltså vi kan ha olika förhållanden till det här. Det är ju så här att alla är vi kallade till att lova Gud. Så där kommer vi liksom inte undan. Men sen kan vi tänka lite olika om olika stilar och så. Okej. Men om det nu är så att du tycker det är svårt. Ja, men under tiden som vi nu sjunger lovsång då. Ta fram din bibel då. Läs. Umgås med Herren på det sättet. Eller om du känner att ja, men okej, jag sitter och ber istället. Ja, men gör det då. Sök Herrens ansikte. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Gör det på det sättet som du kan ta till dig någonting på. Hämta styrka av honom, för han är här. Och vill du komma fram för förbön så får du det. Nu sjunger vi tillsammans. Ära Gud tillsammans. Och jag tror vi står upp. Och när jag säger detta att vi står upp, så ska du också veta det, att vi står upp tillsammans. Men om du känner att du vill sätta dig ner, ja, men då är det helt okej att göra det. Det är inte så att man måste göra någonting i en kyrka. Men man kan göra det. Man kan göra det om man vill. Vill du sitta, gör det. Vill du stå, gör det. Men nu är vi inför Herren. Nu prisar vi honom. Och du gör det på ditt sätt.